If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hörrni, innan vi drar igång avsnittet med Matte Jansson ska vi göra ett litet tillägg. I avsnittet pratar vi om de bästa värvningarna och Matte har hört av sig i efterhand och sagt Bosse Andersson för helvete, Bosse Andersson är den tveklöst bästa värvningen jag har gjort till Djurgården. Med det sagt så lyssnar vi på 1,5 timme Matte Jansson.
Där hälsar vi välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden. Idag är det tisdag den 21 april. Solen skiner och det är härliga miner. I alla fall här, för framför mig så har jag Matte Jansson. Välkommen!
Tack så mycket!
Går det bra med Matte?
Ja då, det är Matt eller Mats går bra. Kärt barn har många namn. Ja. Jag har en del löknamn också, men de känner mig inte till i Djurgården sen ungdomsåren. Ska jag börja och presentera mig, tycker du?
Det tycker jag.
Varför kom jag in i Djurgården? Men det var faktiskt så i början på 70-talet, jag uppväxte i Farsta. Så av någon anledning, jag kommer faktiskt inte ihåg varför, så tränade vi ett knattelag där. Jag tror att det var någon granne som bad oss. Så när var 15 år ungefär. Ta hand om grannens unga. Så vi tränade upp det där laget ett år. Och då var det en kille som hette Lars Magnus Wester. Man fick starta Djurgårdens ungdomssektion. Alltså nystarten som var 69. Ringde och värvade hela laget och mig och några andra ledare. Så jag kom in i Djurgården, jag tror det var 72. Det kan ha varit 73, jag är inte säker. Jag vet att jag är medlem sedan 73.
Och du sa till mig tidigare att det var 73.
Ja, jag brukar säga 73, men undrar om det var 72. Och då var jag då tränare för det här då, Djurgården 63 ett år. Det var knattar, tiden går. Sen tränade jag hela Djurgårdens 59 år. Och hela 70-tal, alltså då cirka 73 till 80. Men jag slutade med att värva, eller att träna Djurgårdens juniorer. Då, med bland annat Thomas Hansson, skådespelaren. Ingmar Lindevall och Christer Willborg. Det var tre som var i A-laget när de var 16 år redan och alla la av sen.
Här måste jag bara flika. Jag har inte en susning om vilka de tre är.
Nej, Thomas Hansson kan man nog säga. Det är ju skådespelaren. Det är en av Sveriges mest kända skådespelare.
Helt
så
blank,
du har ingen koll på det. Stavar med Zäta, det vet de flesta.
Var han med i Rederiet?
Ja, det har han nog varit. Han har haft många roller. Han var ju Djurgårdens A-lag som 16-åring.
Okej,
ja. Jag slutade att satsa på teatern. De andra, Ingmar Lindevall, kanske den bästa spelaren som har varit. Det tror jag hade varit en Torbjörn Nilsson eller Zlatan. Kunde nå de höjderna. Man valde också att sluta vara lite tjafs i A-laget där. De känner sig inte välkomna och sånt där. Sen slutade jag, sen var jag, men jag var inte helt borta i Djurgården. Jag fortsatte att träna division 2 och 3 lag i Stockholm, men jag fanns med lite olika ungdomskommittéer, så det var han Magnus Wester som höll mig kvar. 85 kom jag tillbaka och gjorde lite konsultjobb till Djurgården, och 85-86, vi hade bland annat väldigt stora fotbollsskolor på sommarna, typ att vi hade på 20 ställen i Stockholm. Alltså tusentals ungar igång, och det höll jag i. Sen 87 blev jag tränare tillsammans med Tommy Söderberg. Jag var assisterande tränare. Sen brukar jag säga att alltid att egentligen var det jag som var tränare, för jag la av efter 87. För jag ville satsa lite på familjen, jag hade fått barn, och på den tiden tränar man kvällstid. Så där brukar jag säga till Tommy att jag sa att det var du bara, och du nu blev det förbundskapten, och skulle jag blivit annars. För det var jag som tränade laget. Men vi vann ju Superettan, Division 1. Ja, det hette också. Det hette inte Superettan.
Nej, det dröjde ett tag.
Men det var en serie då, faktiskt.
De var inte ja, delade på.
Eller var det två serier? Nej, det var två serier. Vi vann, vi gick upp direkt i vilket fall. Det gjorde vi. Sen valde jag, hade redan under 86 då, tillsammans med gammal känd ledare här, Benke Broberg, kom in. Då anställde de mig lite, så att jag administrerade en del åt seniorsidan. Så efter 87 kan man säga att det blev någon ansvarig tjänsteman i fotbollen.
Vart satt ni då?
Här.
Det var här på,
här på stadion. Jag hade rummet där inne. Längst, ja, där bortanför fäktsalen, bortanför stora rummet. Det var ett stort pris, stort fint prisrum här nere då, där vi sitter nu, där kontoriserat.
Vad tänker du kring det här då, att Djurgården lämnar klocktornet nu?
Nej, men det är ju dags. Jag tycker Djurgården har haft klocktornet sedan 1936. Det är inte så många som vet att det är så länge, men administrationen får inte plats. Det har blivit för stort. Djurgården måste också bli en modern förening och ha ändamålsenliga lokaler och köra ihop. Det är inte, man kan inte köra olika kanslier, och det är inte riktigt representativt för en förening som Djurgården då.
Nej. Mm.
Sen så var jag då tjänsteman, skulle kallas idag sportchef, lite mer.
Från 87 och framåt?
Ja, 87 kan jag säga till 92. Sen 90, eller till säsongen 92. Det gick det faktiskt ganska bra. Vi var aldrig sämre än 5-6 i allsvenskan. Det var med Stockholms, eller kanske Sveriges minsta ekonomi. Så jag vet att Djurgården var ytterligt nära konkurs 86.
Också.
86, nej, men alltså, det var en hårsmån. Det blev ju ett akord och uppgörelse med banker och stat. Vi betalade 25%.
Var det 86?
Det var 86.
Ja, det för mig att det
var... Eller 87. Ah. 87, förlåt. 87.
Jag tänkte säga 89, men 87.
Då kan man säga, när jag tycker lite när Djurgården vände då. Det var så här att Djurgården, vi mötte BP här på stadion, och då meddelades att Djurgården ställde in betalningarna. Det meddelades på kvällen. Så vi fick reda på det under första halvlek. Och i halvlek låg vi under med 3-1 mot BP. Sen spelarna fick jag också reda på den anledningen i halvtid. Men vi knöt ihop, så vi gick ut i andra halvlek och vann med 5-3. Gjorde 4-0 på de andra halvlek.
Det säger ganska mycket ändå.
Ja, precis. Och sen körde vi på. Tommy Söderberg var en fantastisk tränare. Och får ihop en grupp. Sen 92, sen fortsatte jag jobba kvar 92, 93, 94. Men då hade jag ingen beslutsrätt direkt efter A-laget. Det var ju mer operativ styrelse då. Så de ville sköta förhandlingar och sånt där själv.
Löste de allting då? Så här.
Nej, men det var ju mer operativt. Man jobbade ju mer som tjänsteman med en styrelseledamot på den tiden. Så att scoutingen som vi hade... Vi var nog först i Sverige att bygga upp en scoutinggrupp. Det var jag som gjorde. På den tiden fanns ju inte internet, och det fanns ju inte, då gick man ju på tidningar. Utan då byggde vi upp så att vi hade en kontaktman i princip alla distrikt i Sverige som tittade efter spelare som meddelade. Och sen var det då jag och så Roll Åhman, som även var i styrelsen, en gammal bra spelare. Det var vi som, och några till då, som åkte ut och tittade och avgjorde. Det var så vi hittade Jens Fjällström, som säkert är kommentatorn idag, Steve Galloway.
Det var via det här nätverket som ni
hade. Ja, det var via nätverk, och då ska man veta att det var fan bara vi som hade en kille som Jens Fjällström och Galloway. som dominerade i allsvenskan året efter. Det tog ju liksom, man var ute och tittade 5 minuter, så såg man att det här är ju bra, det är ju nästan landslagsspelare. Och ändå var det bara vi som var på.
Mm. Men hur funkar det på den tiden? Om ni fick tips om någon, ja, liksom, ni kunde inte direkt begära, eller begärde man videofilmer på den tiden för att kika på dem? Eller?
Nej, man åkte ut och tittade.
Det var bara hårda vägen.
Ja. De filmade inte matcherna på den tiden.
Hur många värdelösa resor har du gjort då? För att, när du har fått tips?
Massor, självklart. Men så är det ju idag med. Du måste ut och titta. Det räcker inte med en video, för de skickar ju... Jag tror Bosse, de här tittar, använder ju Vice Scout och det här. Och det gör man mer för att slippa åka ut. Mm. Men att ta beslutet på det tror jag inte de gör så ofta. Det händer ju såklart.
Mm. Skulle du vilja ha haft någon Vice Scout på din tid?
Ja, det hade nog varit bra. Jag har ju scoutat sen också. Men,
ja, fortfarande.
För det är rätt intressant, för att då var det bara vi 87 i princip. Jag vet, Fjällström, tror jag, han hade inga mer bud än Djurgården. Och idag hade varenda superettan, varenda allsvenska och utländska klubbar varit på. Galloway hade ett bud från Gais också. Så vi norpade ihop lite spelare, och på den tiden var det ju helt öppna förhandlingar. Alltså värvar vi en spelare, det var ju innan Bossman det här, då var det att man var tvungen att komma överens med klubben om pengar. Så det var en förhandling från noll. Mm. Annars var killen stängd i ett år. Om man inte kom överens. Så att det var att vi kom ju direkt efter att ha ställt in betalningar och åkte och värvade ihop spelare och kom ut i landet. Det var inte så populärt. Då tänkte vi, fan, ni är ju för fan nästan gått i kurs. Vi har ju inga pengar och själv läst att vi har ju nästan gått i konkurs. Ja, men vad fan tar ni spelaren för? Ja, men han gjorde det och nu är han i Stockholm, så vi måste lösa det här. Så de var inte så glada på oss.
Men hur lätt var det att få spelare? Ville folk till Djurgården?
Det gäller ju att övertala. Djurgården är Djurgården. Djurgården är Djurgården. Det är klart folk vill spela i allsvenskan. Men det ska man veta, att det är många fans som lyssnar på det här. Man ska veta att när man går upp i allsvenskan, man är nykomling, det är jävligt svårt att få spelare. Folk vill inte gå till en nykomling. För att det känner till, så fort när lagen går upp så kräver ju alla liksom fans och så här, nu måste ni värva etablerade spelare. Men du får inga etablerade spelare till en nykomling, för de vill inte riskera att gå till ett bottenlag.
Mm.
Så vi värvade inga till 88, när vi då gick till SM-final, så var det Jens Fjällström från Jim och Näs, Steve Galloway från Teg, var Thomas Johansson från Gimo. Sen tog vi för sig Kjetil Oswald från Nottingham Forest.
Hur funkar den då? Alltså hur hittar man honom då?
Nej, det var inte jag som hittade honom. Det var något tips, och så åkte vi över, och jag tror att han hade, man känner ju inte till att det är preskriberat nu, han hade väldigt låg lön i Djurgården, så jag misstänker att en i styrelsen på den tiden som var med och löste det här, som jobbade ett stort företag, jag vet att de också hade filial där i Nottingham, så att jag undrar om att han hade lön därifrån. Alltså, det var en jävla dribbel för en sån spelare. Men den kalibern hade inte vi ekonomi att ta. Och han var ju väldigt bra.
Men var det ingen som ifrågasatte det här? Liksom, hur har ni fått in...
Nej, men alltså det hade man inte. För att folk glömmer bort väldigt snabbt. Va? Alltså, det var man ifrågasatte. Vi har ställt in betalningen 87. Och så ska allsvenskan börja. Alla ifrågasatte varför vi inte värvar dyra spelare. Det är bara glömt. När idrott är det intressant. För pengar finns inte. Men varför värvar ni inga etablerade spelare? Man fick nästan förklara, men det ser ju själv för fan, vi var ju kontantkund överallt för en månad sedan och var nära att gå i konkurs. Ja, men ändå, vi måste ju ha ett bra lag. Det är det intressanta med så att säga, fotbollsvärlden, att pengar spelar ingen roll.
Mm.
Jag brukar säga, det går ut ett årsmöte och talar om att vi har gått 15 miljoner back. Men vi kom trea, då applåderar alla. Kommer gå ut till ett årsmöte och talar om att vi har gått 20 miljoner plus, men kom 10, då buar alla.
Mm.
Så att vi var väldigt ifrågasatta. Man klagar på jävla juniorvärvningar, och även pressen var på. Djurgården kommer komma sist. Och varför satsar man inte? mig själv. Sen gick vi till SM-final.
Hur tar man det internt i en trupp då? Liksom om allt och alla är på en om att fan, det här kommer bli så där.
Jag tror man det blir ju lite, vi var en väldigt skicklig tränare. Då hade vi, var Tommy Söderberg och så var Göran Aral och en kille som hette Benny Persson som ledde laget, så att säga. Man blir mer sluten. De är jäkligt bra att använda yttre, att alla tycker ni är dåliga, ungefär att det är dålig trupp till något bra. Sen hade vi inte, vi hade ju en mycket bättre trupp än vad folk förstod. Ja, men det var ju Stefan Rehn, det var Christer Nordin, han som sen var i AIK.
Mm.
Det var Peter Mörk.
Hör ni där, alla gnagare? Christer Nordin i Djurgården, va?
Christer Nordin är fostrad i Djurgården.
Han är jävligt mycket i Djurgården.
Ja, han är fostrad i Djurgården. I Djurgårdens ungdomssektioner. I och med att vi hade pengar tvingades vi flytta upp väldigt många spelare och slog några igenom. Så funkar det ju. Det är ju bara i Göteborg nu. När de var panka tvingades flytta upp folk.
Hur var det på den tiden då? Så här att, när folk gick mellan Stockholmsklubbarna?
Det var inte lika känsligt.
Inte?
Känsligt, men inte som idag. Vi sålde Christer Nordin 92 till AIK.
Minns du någon summa?
Ja, 800 000.
Låter så mycket.
Ja, det var transfersummorna var ganska höga på den tiden. Vi satt i det här rummet och det var rätt kul för Stefan Söderberg som var AIK känner jag. Vi satt precis här där vi sitter nu. Känner jag ju rätt bra. Vi hade ju förhandlat mycket med varandra redan på den tiden han var i Spånga. Där jag blåste han ordentligt.
Ja, det,
faktiskt.
Berätta mer.
Det kan jag göra för att... Stefan Söderberg, vi hade ett av det fanns kille som hette Björn Jansson som gick från Djurgården till Spånga för många år sedan. Då hade Djurgården en klausul in, så vet du, att om någon spelare går från Spånga så skulle vi få honom för 50 000. Det var bara det att vi hade inte det avtalet kvar för det hade varit rörigt i Djurgården så det hade försvunnit. Så när jag förhandlade med Stefan Söderberg då sa jag, det var en Patrik Hagman, att... vi får ju ta en spelare för 50 000 av er. Ja, får ni det? Säger han. Ja, det borde du komma ihåg, Stefan. Du var väl med och förhandlade. Det finns ju Björn Jansson-avtalet. Då vet jag, då tittade han på mig. För han var ju, Stefan Söderberg var ju jävligt slipad. Va? Och då tänkte jag, bara han inte säger han, visa upp det avtalet, då är vi torsk, för jag har inte det kvar. Men det gjorde han aldrig, så vi köpte Pata Hagman för 50 000, vilket var en skitsumma då. Men Stefan kände ju mig, det var jag och en Bosse G.T. Pettersson tror jag var, som var här och förhandlade om Christer Nordin för AIK. Det var rätt intressant, för då var vi på att böka och böka en, två timmar och så slutar det på 800 000. Varvid Stefan Söderberg tar upp en färdigskriven check på 800 000. Så han hade räknat ut och fått mandat på var det fick sluta i AIK. Och man visste, det är ganska intressant, man vet ju ungefär var det ska sluta med det. Rätt kul när han tar upp en färdigskriven check på 800 000.
Otroligt.
Men då måste man ju också erkänna att då har man inte gjort någon jättebra affär själv.
Nej, jag tänkte säga det.
Nej. Men vi var väldigt nöjda.
Om han inte hade fem olika checkar.
Nej, precis. Det var rätt kul att satt vi här. I det här rummet.
Kul. Du, innan vi glömmer bort det, du nämnde Nottingham Forest. Men 85 så gjordes ju en värvning från Millwall, va?
Ja, det var i Sheringham. Då var inte jag med i Djurgården, men jag hade de här fotbollsskolorna. Då kan jag faktiskt dra en. Vissa vill ju höra historier. Vi hade även en kille som hette Gary Williams som var här. Gary Williams som var mer vild, var lite så engelsk huligan. Kom från Tranmere, riktig working class. Och så var det Sheringham. Och då hade jag med dem på mina fotbollsskolor jag gjorde åt Djurgården som jag berättade om tidigare. Så jag bjöd hem dem till mig på Söder Ringvägen. Då kommer jag ihåg, då fanns inte mellanöl i Sverige. Det var förbjudet då. Det förbjöds ju 77, kom jag tillbaka på det. Det var 15 år sedan eller sånt. Och det var ju det man dricker i England. Så Gary Williams blandade starköl och folköl för att få rätt grej. Och Teddy Sheringham, man var så jävla... Han drack bara juice, va?
Okej.
Okay. Och tänkte, jävla seriös kille. Sen 5 år senare eller något sånt där, då är det ju bilden, och min fru var med då också, de satt ju där och så käkade och så. Han drack juice, jag drack bira som fan. Och Gary Williams också, så gick ut på krogen. Tänkte, jävla seriöst då han satsar. Sen 5 år senare, kommer ni ihåg, här, det var en bild av en skandal i England när Gascoigne står på dansgolvet med ett helrör och häller ner i halsen på kärringen. Då sa jag, han har utvecklats, sa till min fru. Då kollade jag upp det där. Då var det så att George Graham, det var Pelle Kortsäck som grädde hit Sheringham. George Graham hade jättekoll på honom i Sverige, att han skulle sköta sig. Så han var så jävla rädd Sheringham. Han visste att jag hade kanaler i Djurgården och att jag var djurgårdare. Så han vågade inte dricka om det skulle komma fram till George Graham. Det var därför han drack juice hemma hos mig. Han var inte nykterist.
Det var ett bra intryck kanske.
Nej, han vågade inte. Alltså skulle komma fram till Graham. Han var stenhård managern i Millwall, att han drack. Då skulle jag ta hus i helvete. Han hade en enorm koll på honom. Det vet jag, Pelle har berättat för mig, att han fick inte bo själv. Han var tvungen att bo innebord hos någon, så att någon försåg han med mat och någon tant hade koll på honom. Han bodde hemma på en soffa hos Leffe Nilsson, Djurgården mörkare där för Millwall.
Okej, vad sa man till Millwall då?
Att han var inakkaderad eller något sånt där. Det får det ta. Nu ska vi ta Pelle Kortsäck någon gång. Då kan han berätta. Där är bara hörsägen. Men Sheringham var hemma hos mig. Så han har utvecklats till min fru. Sen då efter det så slutade jag 94.
Vad gjorde du då?
Då öppnade jag en spelbutik på Birgalsgatan. Hade jag den i ett år. Men jag fanns fortfarande kvar lite i Djurgården. Så jag hjälpte till lite på arrangemang och sånt här. Peter Wolodarski, DN till exempel. Han var min bisittare här uppe.
Åh fan.
Ja, för vi gjorde arrangemangen själv. Började efter. Och då annonserade vi efter folk som kunde jobba ideellt. Man var tvungen att vara 18. Men då var han 15 eller 16. Han var så jävla mycket djurgårdare. Och han är ju så vältalig. Så han accepterade inte att det var 18. Han var här och snackade sönder mig. Så jag var tvungen att ta in att han bara skulle jobba på matcherna. Han var smått redan då. Så han satt och skötte ljudet. Och jag var speaker. Han accepterade. Men det är 18 år. Nej, men det köpte inte han. Jag är djurgårdare. Jag ska vara med, sa han bara.
Till slut orkar du inte med.
Han är ju välformulerad och begåvad. Och... Då var jag med lite, sen var jag med i styrelsen 96 tror jag, 96-97 var jag med i styrelsen. Det var också tuffa år. Vi hade ju haft det här när Terror Tommy sprang in, Djurgården var ju paria, sen rasade ner. Och det var med i styrelsen 96-97, fick ju inga sponsorer, det var jätteekonomisk kris. Djurgården var paria och det gick dåligt sportsligt också. Vi åkte ut året efter han hade sprungit. Vi åkte ut 96 tror jag.
Var du på matchen här då?
Ja, Öster. Ja. Det var bedrövligt.
Öster eller Halmstad?
Halmstad. Nej, jag var inte på när han sprang in. Ja, det var Halmstad. Den var jag inte på.
Nej, okay.
Däremot var när Djurgården åkte ut 96. Okay. Var sista matchen mot Öster. Så var jag med i styrelsen. Sen var jag med Bosse Lundqvist, kom in. Sen tog han över och blev ordförande. Då halvtidsanställde han mig och Bosse. Sen var jag med då, kan jag säga, scoutingperiod 2 här när vi värvade ihop laget innan 2001. Det var jag och Bosse som scoutade. Och då var det annorlunda. Då hade det växt en del. Då kanske det var 5-10 klubbar som var på spelarna. Och då började även agenterna komma in. Det var ju början på 2000-talet. Men då hittade vi också en hel del okända spelare. Truppen rensades ju. Det hade jag faktiskt försökt i styrelsen men inte fått gehör för. När vi tog bort alla de här äldre och byggde upp nytt. Djurgården tog ju bort 12 spelare.
Men vad var argumentet att inte göra det? Varför gick
Nej, men det är ju alltid, det är alltid men om du går in i Djurgårdens A-trupp idag och tar bort de äldre spelarna, ska se, även om det är ju stött, det spelar ju bra spelare, det var bara att Djurgården började om. Och det, men om du har bra spelare, då vill ju tränarna ha kvar dem. Tränarna talar om för styrelsen att fan, vi kan inte ta bort den och den, han är ju klippa i laget, står för rutinen. Nej, då ska det stå emot, men då var det både jag. Ja, men sen kom Putte Karlsson in, tyckte samma. Göran Aral samma och Bosse Andersson samma. Och det var ändå med tvekan att det gick igenom. Och det med att ta bort etablerade spelare och ersätta med okända. Tänker du hur det skulle se ut på Djurgården fansforum att ta bort 10 etablerade och ta in division 1-spelare? Eller hur? Tror du skulle bli stöd här?
Va? Nej, det
på svenska fansforum.
Nej,
men det gjorde vi då. Och då hittade vi, då var det ju bland då kom ju Niklas Rask in, han flyttade ju ner. Då kom ju, vi tog tillbaks Magnus Persson från Göteborg, han hade varit skadad där. Han kom ju 94 första vändan, han och Martin Åslund. Också en gnagare.
Åslund också?
Ja, det, Åslund värvade jag från Enebyberg. Det var rätt kul, Sanne Åslunds son till Djurgården.
Hur gick den? Hur togs den emot på den tiden?
Nej, man reagerar inte. För han var ju junior, det var ingen som kände till. Han kom hit som junior. Så var han junior SMA och sen gick han upp på A-truppen. Det var ingen som reagerade. Mm. Det, idag kanske man hade reagerat. Jons Kose, Azar, Abgar Barsum, P.O. Eriksson, Niklas Rask, flytta upp Rickan Henriksson från juniortruppen, Micke Dorsin kom tillbaks, ville de peta året innan, hade varit utlånad till Spårvägen. Stefan Rehn var ju etablerad och tog vi tillbaks. Så var Rami Shaban från Nacka, Samuel Vova från Hertsöga. Vova hade vi tagit något ord innan. Man fick inte spela i Djurgården. Så han försvann från Djurgården till Halmstad och sen kom han tillbaka. Och anledningen till att han inte fick spela i Djurgården var mycket att jag, det var faktiskt tabba, men jag värvade honom ut och snackade med tränaren, så han kände inte till honom. Micke Andersson, så han var skitförbannad på mig.
Och då kan bara upp en dag på träningen eller vad?
Det var någon kommunikationsmiss, för att jag är väldigt noga med det här. Tränarna ska inte få bestämma truppen, men tränarna måste ha stort inflytande. Man kan inte värva spelare som inte tränaren vill ha, för då får han inte chansen.
Eller vet om.
Nej, precis. Det var lite...
Men du, vi har faktiskt fått in en specifik fråga kring värvningen av Dr. Jones. Hur gick den till?
Ja, men den tyckte de var kul. Det var... Dr. Jones hade vi fått tips om, så att...
Vart kommer han ifrån?
Han kommer från Vasalund. Men faktiskt han som ordnade så att Vasalund åkte ur. Vasalund spelade med honom. De åkte ur super. De spelade med honom och då blev det en utländsk spelare för mycket. De trodde att han räknade som utländsk för att han kom upp från ungdomssektionen. Så Vasalund blev av med en jävla massa poäng och åkte ur superrätten på det.
Det var Jones fel.
Ja, det var inte han. Men han var med. Så vi var ju titta på honom. För det var rätt kul. Det var någon som var med mig och sa han är inte så snabb. Nej, men om du tittar när han springer så springer han ifrån alla, så det ser inget snabbt ut. Det kan du se på vissa som har löpsteg. Många kan se till exempel 3000 meter hinder när kenianerna springer. Det ser inte så snabbt ut, men alla andra sackar efter. Och så var det med Jones också. Men det var ju jag och Bosse Andersson. Det var varför ute efter. Vi var där hemma då, hemma hos honom i Rinkeby. Hans mamma jättetrevlig, bjöd på frukt och grejer och så blev det klart. Men det var under en förutsättning att vi garanterade att han pluggade. Och Jons hade öppnat en bok sedan dess. Och det hade jag faktiskt dåligt samvete för. Jag hade dåligt samvete, men jag har talat med mamma 10 år efter. Så att det är utrett. Hon är glad alltså. Hon tycker inte hon var blåst. Jag kände faktiskt att man tar i hand och säger att han ska plugga. Sen vi ville gärna att han skulle plugga, men han ville ju inte det va. Så vi garanterar att han pluggade, så nästan aldrig öppnade en bok. Det kändes så där.
Hur mörkar ni där då för morsan?
Nej, hon frågar aldrig. Det blev aldrig aktuellt. Jag vet inte hur halv hon kanske inte tog det så allvar. Men jag var tvungen att reda ut det här med Jons och mamma för ett par år sedan. Jag gjorde det faktiskt. Men jag blev rätt mån faktiskt om att hålla. Det har jag gjort med att alla spelare. Och så där, det gör jag även... Jag är mån att man ska hålla det man säger. Mm. Jag har lite i mig. Jag är en gammal gubbe. Och det var ju den byggningen. Sen slutade jag 2001. Och det av olika skäl. Jag och Lundqvist var inte helt överens. Men det fanns en hel del skäl. Sen tror jag faktiskt att jag tror det var rätt bra faktiskt. För att jag tror inte... Tittar man på organisationen då, så jag tror inte hade gått med både mig och Bosse. Man kan inte säga att det blev... Och jag var lite less på det.
Vilken Bosse tänker du på nu?
Bosse Andersson. Bosse var det också 95. Från Vasalund också. Han hade vi varit på innan när han spelade i Vargarna i Rö. Han hade även varit i Vargarna i Norrtälje. Han hade även varit här provspelare som 19-20-åring.
Och vad var knepet för över honom då till slut?
Ja, Bosse var ju rent tjat. Det var ju rent tjat. Han ville ju hit, men Vasalund hade en väldigt stark ordförande. Börje Brytan kallas han. Han är död nu, Andersson. Han var i Väsby sen också. Jag kan säga att den gubben, han var bilhandlare i Sveriges värsta bilhandlare genom tiden också. Man säger så här med rätt att Bosse Andersson är en grym förhandlare. Då ska du veta att Bosse säger, jag går inte in i samma rum som Bryta Börje, för det spelar ingen roll man förhandlar om, man är alltid torsk när han erkänner det.
Bryta Börje.
Varför kallas Bryta Börje? Det var i alla fall att de skulle göra en affär, va? Då sa han alltid, nu bryter vi till det här. Och bryta till var alltid att han vann. Det var en väldigt färgstark ledare, han dog för 2 år sedan. Han var i Väsby. Jag gjorde lite jobb åt honom faktiskt i Väsby också. Kommer jag också hålla reklam, och det var han ett nötskal. Då gjorde vi upp en procentsats, så gjorde ett jävligt bra jobb, så då prutade det till hälften sen. Ja, men så här mycket kan du inte få, Mats. Man orkar inte liksom. Han var alltid vinnare. Nej, det var Bosse. Jag var med en del, byggde upp... gjorde små grejer. Skrev mycket i Djurgårdens fotbolls 100-årsbok och så. Jag hjälpte Geijersam, så jag tappade inte helt kontakten med Djurgården.
Den är jävligt bra, ska vi tillägga.
Ja, jag skrev en hel del spelarporträtt där. Fotbollens 100-årsbok, inte föreningens 100-årsbok, det finns 2.
Mm.
Föreningen ser fruktansvärt bra mellan titeln. Och fotbollsboken är också bra. Det var ju Geijersam som var...
Ja, ah, var inte redan, blyg nu. Fotbollen är väl jävligt bra?
Ja, den var också jävligt bra. Ja, bägge var jävligt bra. Men den första fått extremt mycket beröm. Det var därför jag ville veta att det var rätt du menar. Och sen då trodde jag faktiskt att det var slut. När jag slutade 94 kände jag inte att jag var klar med Djurgården. 2001 kände jag definitivt att jag var klar med att jobba i Djurgården. Men sen fick jag då ett erbjudande igen 2008 och komma tillbaka på ungdomssidan. Av då Göran Aral. Mm. Så skulle du komma.
Och då har ju hon gått från att
och då vara... gjorde jag det. Men jag har ju samtidigt med det här jobbat väldigt mycket med infrastrukturfrågor.
Vänta, får jag bara slå ner en grej då. Du kommer tillbaka till Djurgården 2008 efter att Djurgården haft sina väldigt bra år där i början på 2000 och sen studsat tillbaka 2005, guld igen då. Sen börjar ju sakta men säkert kräftgången.
Ja, och kräftgången, jag vet inte riktigt för jag var rätt ena, men jag tror att det här spekulerar jag bara i, va? För jag var inte med, men min känsla att konceptet för att ska lyckas bra i en förening, för att ett lag ska lyckas, det här är viktigt, finns det 3 komponenter. 1, man måste ha stålar. Det går jag aldrig att komma ifrån. Jag menar, Gävle med Pelle Olsson var hur bra som helst, men de kan aldrig vinna allsvenskan. 2, man måste ha en linje i en förening. Man måste bestämma hur man jobbar. 3, man måste ha väldigt bra man måste ha bra tränare på plats. Och de här lever liksom lite i varann. För om man är ett dåligt lag, då är det svårt att få pengar. Då får man bara pengar en gång.
Mm.
Har man inga pengar så går det inte. Ja, men då kan man göra bra efter sina resurser. Och har man en linje i en förening och pengar och dåliga tränare, då spelar det ingen roll. För då får man heller inget bra lag. Och linjer i förening, det är ju bra scouting och så vidare. Och veta vad man vill göra. Jag tror att Djurgården drog fel slutledning varför gick bra. I början på 2000-talet. Man hade ju de här 3 komponenterna. Man hade Lundqvist, grym ordförande. Kunde ta fram resurser. Man hade en stark sportslig ledning med en linje. Putte Karlsson. Och, som här såg till att den följdes ute på. Man hade bra scouting. Bra klubbdirektör i Bosse Andersson. Man hade skickliga tränare i Sören Åkerbo och Soran Lukic. Det var ett team man fick allt. Men jag tror... Men jag sa till er, Djurgården kom tvåa i Allsvenskan 2001 och då var det där bortdömda offside-målet. Det var utan Kim Källström, Elmander, Isaksson och så vidare. Det var med massa okända spelare. Man byggde upp det bakifrån. Och sen kom det här, kunde man sockra med de här riktigt bra spelarna, för då ville de komma.
Mm.
Och man hade resurserna och då blev det kanske bästa lag Djurgården haft genom tiderna. 2003, vi var ju ruskigt bra. Vi var ju nästan osmakat att vi inte lyckades i, att vi ska inte säga att de lyckades i Europa. Sen tror jag 2005 där, så tittar man, det blev lite så att säga i styrelsenivå och så vidare. Ja, det var för att vi köpte Källström och då bara man titta efter namn. Man byggde inte på samma sätt. Och samtidigt blev det en lågkonjunktur i fotbollen som kanske är på väg nu igen efter coronan. Så man inte kunde få in samma pengar. Och då, man trodde att konceptet var att köpa bra spelare. Och det är klart man ska köpa bra spelare. Man måste ha en blandning. Man måste köpa coming-spelare. Man måste köpa färdiga spelare. Försöker man bara köpa färdigt är det svårt.
Mm.
Och ofta när det går åt helvete, det är när man köper dem, man tycker man köper färdiga bra spelare, man köper färdiga som inte är tillräckligt bra. Och då blir det en negativ spiral. Man får fel sammansättning i truppen. Det blir för mätt. Jag tror vad det som händer i Djurgården då. Och det är ganska vanligt när man bygger upp grejer. Först kallas det, ekonomerna har någon namn för det, jag såg det någon gång, kallas arms race, va? Jag ska dra en annan anekdot till det också. Man kan, det är det liksom att först går det gått åt helvete ungefär som Djurgården 87. Ja, då bygger man upp. Då börjar man hitta billiga, bra spelare. Man är jävligt noga med det man gör. Och så går man upp mot toppen igen. När man är på toppen då faller man tillbaka till det här. Men nu måste vi hitta jävligt bra spelare. Då glömmer man bort varför det har gått bra. Man ska ju fortsätta att hitta coming-spelare. Och sen ska man sockra med riktigt bra spelare. Men köpa de här mittenspelarna etablerade, det är döden för ett lag. Man ska bara köpa topp eller lovande spelare. Och bara undantag. Ja, men har man ingen mål man kan man köpa undantag. Så ska man jobba. Och då är det precis man kommer upp och så glömmer man bort. Jag brukar jämföra det här med alkoholister, va? Fotbollen, för det är samma grej, va? Kröka som fan, kröka ner dig, va? Sen slutar du dricka och kommer upp på toppen igen. Och så när du glömt bort varför det gick bra så får du ett återfall. Och det är vad fotbollen får. Och det här är naturligt. Och sen har man ju också då arga alkoholister, så heter man ju anonyma alkoholister, en dag i taget. Och alla fotbollstränare säger en match i taget, så det rimmar ju också. Därför är det en ganska bra jämförelse. Nej, man glömmer bort varför det har gått bra. Och det är jävligt svårt att hålla i det här. Djurgården står ju för en sån situation nu.
Intressant.
Ja, Djurgården ska, man kan inte stå i, det är väldigt svårt att stå emot. Men det riktiga Djurgården skulle göra nu, det är att köpa någon toppspelare och fortsätta fylla på med spelare som utvecklas. Och det är ju det man har gjort. Det är därför det har gått bra nu. Det är inte, tittar vi på Djurgården nu, så är det inte stjärnköpen som har gjort att Djurgården tog guld förra året.
Nej, ja, tvärtom, va? Till och med.
Ja, det är det andra. Och därmed att stjärnköpen har inte floppat, men det är andra spelare som har vuxit fram.
Mm.
Det är ju inte Jonas Olsson, Kim Källström. Astrid var ju med och gjorde det, men hoppade in det mest. Va? Han gjorde sina insatser. Det är andra som har utvecklats. Man är väldigt bra tränare. Man har fått en stabil ekonomi genom Bosse och Henriks försäljningar. Och det är två av komponenterna. Och så jobbar man säkert efter en linje, eller det vet jag att Bosse gör. Och då går det bra. Men det är jävligt svårt att stå emot. För nu vill alla, omgivningen vill ju att vi ska ta Messi, va? Eller hur?
Ja,
och så kommer vi med Stig Persson från Eskilsminne, va? Det, då gör man inte det vågen. Inte. Men glöm inte, det var inga som gjorde vågen när Djurgården värvade Sam Jonsson. Eller hur?
Nej, men fast...
Det gick det bra.
Ja, absolut. Fast nu sa du ju själv att du tycker att Djurgården borde köpa en toppspelare nu.
Ja, men toppspelare måste man... Alltså, har man pengar måste man ta riktiga toppspelarna. Man ska inte ta de här som är dyra, som är medelspelare.
Eller som Stig Persson. Hur tror du Bosse letar efter Stig?
Ja, det gör han också. Han letar åt bägge håll. Ja. Bosse har ju lite känsla för han är affärsman. Han förstår ju att ska vi fortsätta spela så måste vi hitta spelare nerifrån också så vi kan utveckla. Men man måste göra bägge.
Absolut. Och du sa också tidigare att fotbollen eventuellt kan vara inne på väg mot en lågkonjunktur nu. Mm. Skulle inte det passa Djurgården och Bosse liksom som handen i handsken med den kassan vi har just nu?
Jag tror att utan att ha insikt i ekonomin att det här borde passa Djurgården jävligt bra. Därför att de andra föreningarna, de kommer ju knäckas av det här.
Det får man ju hoppas ändå.
Nackdelen är ju att pengarna i Europa försvinner. Mm. Och vi har ju varit väldigt skickliga på att sälja spelare. Den marknaden kan försvinna.
Kina finns ju fortfarande kvar.
Kina finns kvar. Men annars så tror jag Djurgården tjänar på det. Mm.
Men du vill studsa tillbaka då? Du kom tillbaks 2008.
Ja, och då har jag jobbat med... Även parallellt, redan 1987 så såg jag att Djurgården och föreningen, man måste ju bygga upp en infrastruktur också kring föreningen. Och vi tränade på stadion den tiden. Vi hade i princip bytt om här och så åkte man till Hjorthagen, tränade på stan eller till Hjorthagen. Att jävla flackan och ingen hemvist. Då tog jag kontakt med handelsflottan ute på Kaknäs och sa om vi bygger en anläggning här så delar vi på den av en plan var. Och det köpte de efter. Det var inte så, det låter ju jävligt lätt, men det var det inte. Och det här gjorde ju... Men de gick med på det till slut. Så att vi byggde anläggningen då. Jag tror planerna invigdes 91. Och vi var färdiga med första huset 93. Och det här var en jävligt tuff tid. För Sverige var ju konkurs då. Sverige var ju Greklands läge. Så att vi byggde faktiskt en anläggning. Den kostade ju totalt 800 000. Resten är gåvor, insamlingar och folk som har ställt upp. Och där var jag, vill jag nämna då, jag har ju fått väldigt mycket äran på det. Jag för sig var med och ledde, men det var många som gjorde insats. Jag tror den som ordförande då, Bosse Andersson, två eller ett. Bosse Cementa kallade han, var vice vd på Cementa. Jag har förstått efteråt att han gjorde en jävla massa som inte jag visste om.
Som?
Ja, men han, det var en sån här solo-racer, uppgörelse med kommunen och sånt där. Han hade väldigt stor del. Kjell Frisk var ju med och byggde. Men det är typ, Kjell är ju en väldigt skicklig snickare och han blev arbetslös just då. Kunde han stämpla och bygga åt oss på Kaknäs. En kille som heter Stig Flumé, han är död nu. Gubbe jobbade, kan man säga, 2 år ideellt med Djurgården bara genom att bygga och ansvara för anläggningen. Det är en sån här bortglömd riktig jävla hjälte. Och så är det med alla projekt att det är alltid många som har gjort saker och ting. Mm. Sen ska man alltid då liksom ha fram en person. Så då byggde vi Kaknäs, så det tror jag har väldigt stor betydelse. Och vi har även jobbat, jag jobbar rätt mycket med infrastruktur parallellt. Jag har det som uppgift idag. Så att vi har också byggt en plan ute på Manila. Vi har... tältet på Hjorthagen som också var där Manilla och tältet på Hjorthagen var en kille som hette alla dör, Ulf H. Pettersson kanske även var med på din tid när du börjar han gjorde väldigt stora insatser där. Och
är väl lite dåliga på att hylla dem som ska.
Nej, men han syndes inte så mycket. Mm. Men så att bygga upp infrastrukturen här och nu senast då vi har lyckats med det att de kommer att bygga 2 11 man har planer till på Gärdet. Och det måste vi ha. Vi måste ha mer planer i innerstan för ungdomsverksamhet. Man måste satsa på infrastrukturen och där tycker jag idrottsföreningarna i regel är för dåliga. Och det ligger i sakens natur. Styrelser väljs på ett par år. De vill inte jobba med projekt som är 10 år fram i tiden. Det är inte så jävla sexigt. Det är inte därför man jobbar gratis. Så det har jag jobbat väldigt mycket med genom åren. Och det är tröga processer. Vi håller på med nu. Vi har ju flyttat här nu från Hjorthagen. Ungdomskansliet låg på Hjorthagen och A-kansliet här till TV4. vi kommer att möta idag 4:15 och håller på med Stockholms stad, för vi vill bygga ett kansli på Hjorthagen.
Mm.
Och med även en byggnad med 50-60 bostäder också. Så det skulle kunna bli en riktig jävla investering för Djurgården. Och stan är positiva till det, men det tar tid, va? Det ska ju, då måste man ändra detaljplanen. Kan den överklagas, vilket den kommer att göras. Garanterat.
Ja, ja,
allting, och speciellt Hjorthagen. För de vill inte... Det heter Hjorthagskransen, ett område stan vill bebygga där. Det är garanterat överklagat. Så det kommer att ta 3 år.
Men finns det något bygge i världen som har blivit enligt tidsplan?
Ja, det är ett bygge som inte har blivit överklagat. Och det är en gåta. Det är vår hall på Hjorthagen. De måste ha missat det, för den ser faktiskt ut som ett jävla UFO. 8000 kvadratmeter UFO. Hade någon överklagat, det inte blivit något heller. För vi var tvungna att tajma det med kommunens ombyggnad av idrottsplatsen. Jag förstår inte hur fan de missade det. Man ska veta att de som bor där på höjden på Hjorthagen är många. Det är gamla korusockupanterna och mullvaden, ockupanterna på söder. Och almarna, det är de människorna som är gamla nu. Så de är vana. Hade de sett... Men, och det roliga är att ingen har klagat på det heller sen det kom.
För det ser inte naturligt ut.
Nej, och det är ingen vackert. Då ska man veta också att den skymmer faktiskt vintertid. Vi har ju bara bygglov på det november till april. Så nu står det ute. Nu får det egentligen inte stå. Men det har jag i stan också. Vi kan inte, det krävs 70-80 man för att få ner. Och det kan inte vi samla ihop med coronabestämmelserna. Men den tar ju hela, den skäl ju hela utsikten mot Ferdinand Bobans gasklockor. Hela entrén till Djurgårdsstaden förstör den ju.
Mm.
Men det gör inte så mycket på vintern, men på sommaren. Vi skulle aldrig fått bygglov året runt på den. Aldrig. Och det förstår jag faktiskt. Ferdinand Bobans gasklockor är jävligt snygga. Speciellt från den vyn när du kommer från tunnelbanan.
Allt är väl snyggare än
den där. Ja, men det blev inte överklagare. Hade det blivit överklagare inte stått där.
Nej. Ja, tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/acast. That's 15% off at burrow.com/acast.
Alltså, det har jag jobbat väldigt mycket med. Och det, vi byggde ut Kaknäs också. Det blir nästa projekt att bygga ut ytterligare. Det tror jag.
Behövs det?
Ja, det behövs. Som jag ser det, får ju sportsled... Så behöver man kanske ska ha en matsal, en samlingssal, kanske ett bättre arbetsrum för tränarna. Framförallt behövs det större utrymmen för sjukvårdsbehandling.
Mm. Skulle det vara omöjligt att Djurgården får husera själva där ute? För jag menar, nu delar man det ju med...
Men de stör inte mycket. Men det är så här också, det här är internationella överenskommelser. Varje hamn måste ha, och det är gammalt, typ friluftsgård för sjömännen. Så att man inte bara ska ut och kröka och jaga brudar. Så var det på den tiden, va? Alltså när det var så på sjön. Och då var man tvungen att ha de här, de har en av words.
Är det fritidsgårdar för sjömän typ?
Ja, ja det är det. Okay. Det är för sjömännen. Så de har någon sån här serie, de spelar någon Word-serie mellan skeppen och sen är de där uppe och spelar biljard och sånt där.
Och krökar.
Det är inte mycket krocka. Det är inget större problem tror jag, för Djurgården som är där. Ja. Det är det inte. Det skulle ju vara bättre naturligtvis som för Djurgården om de inte var där, men det är marginellt. Det var lite tjaps förra året, de störde sig lite. Nej. De ligger oss precis, nej. Det har inte varit något problem. Men det är alltid bättre att äga själv, det är klart det.
Mm. Men nu då, Matte, du har pratat mycket om vad du har gjort.
Ja, nu, vad jag ska göra?
Vad borde du göra?
Jag ska se till att Gärdesplanerna går i hamn nu. Och det gäller att ligga på så att det inte fastnar någon utredning. Gärdet tillhör nationalstadsparken. Och då för att förlägga konstgräs där, det kallas hårt material, över 300 kvadratmeter, så måste länsstyrelsen godkänna, och det gör de inte, va. Det är blankt, det finns inte en chans. Därför att det hindrar maskan att komma upp i jorden och då blir det inavel på hela norra Djurgården. Ja, men så till dem, bredden här, det nu motsvarar inte ens en promille. Om då tittar de på mig så sa men det är bara början. Det är chanslöst. Men sen är det också så att Djurgårdsförvaltningen, de var positiva till konstgräs. Först, när vi började med det här för ett par år. Men sen efter det här debatten om konstgräsets miljöpåverkan, nu säger Djurgårdsförvaltningen också nej. Så att det kommer bli någon form av hybridgräs där. Och hybridgräs, det är en konstgräsbotten och sen en vanligt gräs. Så det blir mycket starkare. Så det är en arbetsgrupp i stan då som håller på att ta fram vad det ska bli för material. Och de jobbar på, så det ligger inte i malpåse. Så 2021 borde det vara planen.
Du tror det? Du låter hoppfull?
Ja, det ska vara om man inte efter... Vet inte vad som händer efter coronan. Kommunen har inga pengar. Vi måste dra ner och skjuta på investeringar. Den risken är ju uppenbar.
Mm.
Men det är ju bara att ligga på. Och det är samma med Kristineberg. Vad vi har gjort nu som är färdigt idag faktiskt. Efter det här mötet ska skriva ner till Olle på informationsavdelningen. Vi har ju byggt om och fräschat upp damernas omklädningsrum. Rätt omfattande där.
Mm.
Det är samma sak för att den arenan har vi drivit igenom så att den läggs ju om till konstgräs. Och man bygger upp så att det blir en arena för Superettan och damallsvenskan. Och då kommer våra damer ha det som permanent hemmaplan.
Man lämnar stadion alltså?
Ja, de kommer spela matcherna där också. De tränar ju där nu.
Mm. Jo.
Och det är, jag kan säga att det är jävligt mysigt att se matcher där. Alltså. Det kommer att lyft för publiken också. Men det har man också skjutit på ett par år. Och vad man ska göra, träbyggnaden där, den är K-märkt. Va? Så man bygger om den inuti. Men i och med att det skjuts år från år, vilket man då skyller på. Det, och det har med massa saker att göra. Va? Främst är man för att man vill inte ta upp pengarna.
Såklart.
Ja, men det är beslut på det. Så man eftersatt underhållet där och då blev det jävligt sunkigt helt enkelt för damerna. Så nu har vi byggt om där, men vi kan inte lägga hur mycket som helst i och med att det kan eventuellt rivas i höst redan. Men nu vi har byggt om så att det är jävligt fräsch omklädningsrum och så här. Det kommer ni få se på hemsidan snart. Jag ska skriva ner vad vi har gjort till Olle som ska skriva något på hemsidan antar jag.
Mm.
Det har vi gjort. Sen jobbar jag en hel del också med scouting på unga spelare.
Åt
ungdomssektionen. Så att vi har en grupp idag som ser en 30 matcher i veckan. Vi ser alltid Sankt Eriksgruppen. 14-5. Vi börjar ju plocka spelare i 14-15 års åldern. Eller 15 när man får värva. Vi är ett behov av spelare för vi är ganska svaga innan.
Mm.
Helt eller svaga, och det är helt enkelt inte med, det är inte så konstigt därför att Djurgården är, man tittar då populationsmässigt så står vi kanske för, om man tar då knattar, då står vi för kanske 1% av populationen i Stockholm. ett distrikt, Östermalm, som inte är så starkt fotbollstraditionsbundet.
Mm.
Så att spelare går från knatte till A-laget, det ska mycket till. Man börjar ju alltid sin R-klubb, men då ska man veta att Tommy Vaiho började här och Elliot Check började här.
Gick ju ganska
Ville bra. Löpen som spelar i AFC började här, så att vi har fostrat rätt många, en hel del som har gått hela vägen från start. Men annars ansluter man ju under åren när man kan börja resa till Djurgården. Och just i 15-årsåldern då är vi aktiva också för att stärka upp lagen. Och vi är väl styrkemässigt i kapp de andra klubbarna när vi är 16 år. Det är ganska jämnt. BP är ju duktigast på det här.
Har, du hittat någon, då, har ni någon guldkorn på gång då?
Det är så att, det är inga så här extrema spelare nu som är givna. Vi hade ju tidigare, vi fick ju senast som var så här givna, det var ju ja, det var väl Söderström som är i Bayern nu, Tim och Simon Tibbling. De kom ju när de var 15 från BP.
Mm. Men hur mycket, nej, hur mycket
det kommer upp. Emil Bergström kommer ju upp senast 93. Det är svårt, och där är ju också svårt. Man ska veta att Djurgården också, Djurgården är, om man säger Henriks och deras roll. Djurgården är en samling av särintressen, precis som samhället är särintressen. Och särintressen tittar till sitt. Jag menar, i Djurgården är det så att fansen tycker att vi är Djurgården. Vi är Djurgården ur sitt perspektiv. Och där finns ju också olika charteringar vad fans är. Det kan man ju titta på. Det kan ju även vara gubbarna i min ålder som sitter och tittar varje match. Det är en typ av fans. Tifo-killarna är en typ av fans. Firman är ju en typ av fans. Det är olika grupperingar. Men man tycker att man är Djurgården. Så har du ungdomssektionen som tycker att de är Djurgården. Vi måste upp fler spelare i A-laget. Sen har du A-laget som tycker att de är Djurgården. Men allting är ju Djurgården tillsammans. Då måste man ta hänsyn till de här olika komponenterna, men alla ser till sitt.
Är Djurgården bra på att ta hänsyn till alla komponenter?
Ja, det är ju... ja, idag tycker jag väl att Djurgården är ganska bra på det. Det tycker jag, det är en jävla balans. Ja, nej, jag tror, men man har ju vunnit också. Det är ju så här, när man vinner så tycker man att man är bra på allt.
Men,
och det man klart inte är det. Och när man förlorar, då är allting dåligt. Men ska jag veta, när Djurgårds A-lag vinner så är det mycket lättare för våra knattetränare. Alltså det blir positivt hela vägen.
Mm.
A-laget är ett väldigt lågt där. Nej, men alltså, jag säger inte var balansen ligger. Men få fram egna spelare är också väldigt svårt med den här konkurrensen. Du måste ligga i toppen. Alla säger att ta fram egna spelare. Ja, vi har, jag skulle säga att ta fram stockholmare. Jag tror vi hade över 40% stockholmare. Det är ganska bra. Jag tror man kan lägga på 50-60%. Man ska veta att man kan se, jag har gjort statistik på det här. Skrev ett reportage om det här. Man kan se ett samband med att när det är mycket stockholmare i Stockholmsklubbarna, då går det bra för dem. Att undantag Djurgården 2005 var inte mycket Stockholm. Men annars kan man se ett mönster i det. Och det tror jag beror på att man säger så här, för många stjärnor i ett lag. Det finns något. Man kan ha ett par stjärnor. Sen ska man ha en grupp i mitten som håller informella regler och så där, som är laget. Och sen ska man ha unga spelare bakom det. Men om de här, sen kallar man spelare som inte får spela. Man säger att de är i frysboxen. Men är man i frysboxen om man kommer från Sierra Leone eller Alingsås, va, då vill man iväg här ihop. De som är i boxen och inte får spela, om det är stockholmare så har de ändå en trygghet. Och det är inte så att de andra är lojala, men om man vill iväg, det känns på något sätt. Det blir inte samma anda i gruppen. Så det finns det samma. Jag tror det är bra med många inhemska spelare. Eller många stockholmare i truppen. Utan tvivel. Det, man kan se ett samband. Det gäller AIK och de här också. Alltså när jag gjorde statistik på det här. Och det finns en klar trend. Och det tror jag, det blir en tryggare grupp. Och det är bara att se själv en svensk som är utomlands. Men inte han får spela. När ska du byta klubb? Ska du hem?
Mm.
Eller hur? Det är väl ingen som åker från liksom Norge till Stockholm för att sitta på bänken. Däremot kan en stockholmare sitta på bänken.
Mm. Ja, så det ligger nog någonting i det.
Ja, så det tror jag är lika viktigt. Men det är svårt att så här, flytta in en junior i laget till honom speltid om han förlorar. Då tycker jag alla ser ut med egna produkter, men släng in ett par så går det dåligt, kommer alla säga att ni är naiva och dumma i huvudet. Ja, men så funkar det.
Så. Det är det som är det fina också.
Det är det som är charmen med fotboll, eller hur?
Ja, verkligen.
Det är därför jag ska säga också, det är därför som ledning, det första man ska göra är skit i pressen och skit i fansen. Det är det första man ska göra. Gör vad man, det man tror på. Därför att det är så, om du värvar en spelare som alla tycker det här är en skitvärvning, så går han bra. Om fansen och pressen tycker det är en skitvärvning och så går han bra, då har de aldrig tyckt så. Då har de tyckt, då är det glömt. Värvar du en spelare som du inte tror på, men fansen och pressen tycker att det är en kanonvärvning, så går han dålig, så har de aldrig tyckt så ändå. Så, och det är ingen kritik, utan så funkar det. Därför ska man, det var den här Flemming Östergaard efter Köpenhamn som sa, han som byggde upp efter Köpenhamn, och sa skit, ändå då, skit i pressen och fansen. Man ska göra det man tror på.
Det är jävligt, det låter hårt också.
Ja, men det är lätt sagt. Ja, men det är så.
Ja. Men
fansen vill ju bara namn.
Jo, så är det. Men jag tänker också så här, skulle hoppa över till du som har varit med då, och upplevt en del guld och en del motgångar också. Dels ekonomiskt, och Djurgården var ju jojo-lag där ett tag. Hur skulle du ranka det senaste guldet som togs nu i november? Vad tror du det kommer att betyda för Djurgården som förening?
Nej, det betyder ju oerhört mycket gentemot sponsorer och trovärdighet. Det var ju liksom ett läge här när man skulle tala om man är toppklubb eller mittenklubb. Så jag tror det finns ett samband mellan 88 2000 och i år, va? Det är det att vi har att laget tränar. Svenska, det här med fysisk träning i fotboll, det går i vågor, därför att fotbollen har kvar någon stämpel av liksom det här klackspark och så vidare och talang hit och dit, va? Och därför har man varit för dålig på att träna. Vi tränade jävligt hårt 88, det gick bra i början på 20-åren, och tränade jävligt hårt. Förra året fick vi tränare som insåg det här. Och jag tycker jävligt bra fystränare också. Så man måste träna jävligt hårt för att bli bra. Det tror jag var den stora grejen förra året. Mm. Sen tror jag också att ledningen klickar jävligt. Alltså Bosse och Henrik tror jag klickar jävligt bra med Kim och Tolle. Det tror jag var den stora grejen. Men vi var genomtränade. Och det är inte lagen. Det går i vågen, nu är det någon fystrend på gång igen. Mm. Men annars jämför med andra idrotter, det är löjligt. De tränar inte i fotboll. Men okay. Alltså man tränar, du ska veta, när jag började så var en halv amatörism. Man tränar inte mer idag än när killarna jobbade.
Nej, men det
är ett faktum. De tränar, jag säger inte att man ska träna fler gånger, man kan träna mycket år, kanske inte ska träna mer. Men vi tränade 4-5 gånger i veckan då också, gjorde laget. De tränar inte mer idag. Och jag säger inte att man ska träna mer, för det kanske är man ska träna tuffare. Ja, men nej, jag säger inte att man ska träna tuffare än vårt lag gör idag. För de gör det bra. Så ja, jag håller inte på att kritisera. Men jag tror därför Djurgården vann förra år. De höjde sin nivå. De var genomtränade. De accepterade inte.
För det säger väl Kim och Thomas att vi tränar inte mer än någon annan.
Nej.
Men vi tränar rätt.
Ja, precis. Jag ser inte att man ska träna mer. Nej.
Men du, hur rankar du då det här guldet jämfört med övriga som du har upplevt?
Det här var ju mer överraskande. Jag trodde inte vi skulle vinna guld innan förra säsongen. Det trodde jag inte. Sen fick man en känsla att det här kommer gå vägen.
När började du få den känslan?
Rätt tidigt in i säsongen.
Jag måste ju ha varit som bortblåst i halvtid i alla fall.
Nej, jag var inte bortblåst i halvtid. För jag tänkte så här. Att Djurgården låg inte under med två mål. Djurgården låg under med ett mål egentligen. Alltså bara Djurgården gör ett mål någorlunda tidigt så kommer kvitteringen kommer skrikas in. Den kommer då. Så kände jag. Jag ska inte säga att jag alltid trodde att vi skulle greja det. Det gjorde jag ju inte. Men jag trodde inte det var så chanslöst. Alltså bara vi gör ett mål först, typ första kvart 20 eller första halvtimmen, då kommer andra målet. För då blir det att då kommer Norrköping falla tillbaks. Det kommer bli sånt enormt jävla tryck som det var på arenan och Djurgården kommer bara forcera in den. Det bara blir självuppfyllande. Mm.
Och så blev det också.
Ja.
Kan man säga. Men så här, rent scoutingmässigt då, vi ska landa lite där.
Jag gör en del, jag scoutar främst ungdom, men jag hjälper Bosse ibland när han behöver någon punktinsatser.
Som till exempel?
Nej, men jag har varit utomlands, var i Brasilien och tittat åt honom och sen för ett par år sedan tittade jag på lite spelare. Ska vi följa det? Jag kommer väl följa division 1, division 2 och superettan lite åt honom. Det gör vi via våra, vi hjälper honom via vår. Han gör ju det själv också, men vi kommer ha bevakning på alla spelmatcher i Stockholm och sånt där.
Intressant. Är någon värvning som du har varit med om som du vill som du är extra nöjd med?
Jag har glömt bort det, men Fjällström Galloway var ju jävligt bra liksom, för det året var ju SM-finalen, alla trodde man skulle åka ut. Det var ju Fjällström Galloway måste jag säga. Men sen Ken Burvall från Kalmar AIK. Ingen var på och gick in i landslaget sen. Sen fick han hjärtmuskelinflammation och han säkert varit bofast i landslaget. Niklas Karlström tog vi. Från Sundsvall blev landslagsman också. Tycker jag och Bosse tog ju Stefan Bergtoft.
Mm.
Det var ju helt också så här som ingen var intresserad av i Stockholm. Han blev ju kanonbra. Det var ju bara att han var ju en självmordsgubbe i sitt spel. Så han blev ju alltid skadad. Men det var en rolig spelare.
Det är faktiskt en... ska vi kliva över lite till lyssnarfrågor? Det har ju kommit in en hel del.
Ja.
Fråga om Matte fortfarande tycker den glömda klausulen i Nebos kontrakt tynger honom.
Det kan jag säga att den sämsta avtal jag någonsin har gjort, jag blir väl inkallad till folkdomstolen eller får hoppa från en skyskrapa direktsändning i DIF-TV. Men jag gjorde ett avtal med Nebo, var det så här att vi var tvungna att när vi skrev ett avtal med honom med Allsvenskan var han jävligt gammal. Och då kunde vi inte det han ville ha kunde vi inte pröjsa. Vi hade dolt om stålar. Så då sa vi, du får gå för 100 000 efter kontraktstiden om du vill. Och då kan du tjäna lite pengar på nästa klubb. Men jag brukar skriva in, och jag gjorde inte det. Jag ber alla om förlåtelse nu. Jag skrev inte, gäller det i AIK, men det gjorde vi alltid, men det gjorde vi inte då. Så går han till AIK och gör succé. Den är jävligt hård faktiskt. Det är min sämsta insats under 47 år i Djurgården, jag erkänner. Han fick gå för en spottstyver till AIK. Men vi trodde inte, han var väl 34 när han gick till AIK eller något sånt där. Tror jag. Det var annat. Vi trodde att vi kalkylerar med Västerås SK eller något sånt där och han kan få 100 i fickan, va?
Mm.
Förutom.
Det blev gnaget istället.
Nej, ja, men vi brukar skriva in. Djurgårdens sämsta affär, det var inte jag som ställde till det. Om vi tar dåliga affärer som är bittraste affärer. Det var en kille som heter Jan Andersson. Inte så många som vet vem det var, men 91. Varje gång han var med, han var en felande länken. Vi hade ju ett kanonlag då med Micke Martinsson som sen gick till Blåvitt och åkte ut. Jens Fjällström och så vidare. Burvall som jag nämnt. Karlström. När Jan Andersson var med och spelade mittback, då hade han en jävla förmåga att spela upp bollen rätt på mittfältarna. Jävligt enkla pass och vi kom igång med vårt spel. Han var oerhört uppskattad i lagen. Det var ingen som såg på plan hur han var. Så då, när vi slog Bayern med 9-1 och ÖIS med 7-1 och sånt där, vi bara sopade, då var han med. Sen blev han skadad, då tappade vi poäng, sen kom han tillbaka. Han blev krång, han var väldigt bra civilt. Så att hösten 92 så blev det bråk. För han skulle missa någon match, eller var 93, för att han skulle med för jobbet. Och då blev ordföranden Bosse Grete så jävla förbannad så han sparkade. För han måste ju fan spela en match, va?
Eller hur?
För jobbet. Match, va? Ja, men det var ett sådant här strula med träningar. Och så, han sparkades. Och då efter säsongen, då stämde han oss, va? Eller via fotbollsförbundet då. För han tyckte han skulle ha lön, man kan inte sparka. Och då hade inte vi gjort. För att ta bort någon som måste man först varna och sånt där. Vi har gått formellt tillväga. Så det blev följande dom i fotbollens skiljenämnd. Djurgården fick betala, vi fick betala lön för hela året ut retroaktivt. Skadestånd 50 000 och han fick gå gratis till tredje klubb. Och vart tror ni han gick? Jo, till AIK. Den är inget bra. Skadestånd betalar lönen retroaktivt. Han har inte spelat och så går han gratis till AIK. På den tiden var det ju ren förhandling. Då börjar man från noll. Va? Kan jag också säga att Patrik Hagman, då, jag började med när Finta Stefan Söderberg. Han sålde vi till AIK för 400 000 sen, säger Stefan Söderberg. Det är den bästa värv. Patrik Hagman som en guldmänniska, fantastisk fotbollsspelare. Han var skadad hela tiden här. Så vi tog han för 50 000, Försäkringskassan betalade lönen i 2 år, så sålde han för 400. Så det är den bästa värvningen.
Gjorde han det bra i Gnaget sen?
Nej, skadad där också. Han var otrolig, skitbra, trevlig kille. Otroligt bra fotbollsspelare, men han hade en jävla ljumskproblem. Stefan Söderberg har haft honom i Spånga, så det var väl lite bara därför. Så det är den bästa. Nej, men vi har gjort väldigt många värvningar, men värvningar är också, det är flera personer man jobbar med, och så vet jag att Bosse jobbar idag också. Att när man ser en spelare man tycker man är bra, då ska man ha några personer till man litar på som tycker samma sak. Är man tre och så tycker två att man ska värva och inte tredje, då kan det ofta, då ska man undersöka vidare. Men är man tre som är överens, då är det sällan fel. Sen är det så här, när det gäller värvningar, så scouting, så är det viktigaste egentligen att inte värva spelare, att styra bort spelare. För att värva en fel spelare, först är det dyrt, kostar pengar att ta en plats i truppen och proppar för andra. Så det gäller att säga nej. Sen också den som då är värvningsansvarig, han kommer, alla Bosses värvningar har inte varit bra och det ska de inte vara heller. Därför att om du har en sportchef som bara gör bra värvningar, då jobbar han för mycket på säkerhet. Man måste chansa ibland och då blir det fel ibland.
Tycker du Bosse gör det?
Har en bra balans? Nej, men det är väl någon spelare som inte har gått så bra. Men andra sidan har Olunga, då kanske man chansar på vad man sålt. Och sen, två andra afrikaner som inte har gått bra.
Mm.
Men det måste man ta. Du kan inte, om du prickar varje gång, då går du bara på säkra kort.
Mm.
Och då kommer du aldrig få en Tino Caldevera eller Olunga, för då kommer de aldrig komma om du bara jobbar på säkra kort.
Nej, det är sant. Jag håller med dig.
Det kommer ju bli, när man då, om det då går dåligt, då hittar man de här felaktiga värvningarna. Är du med?
Mm.
Om det då går bra, då är de bara glömda.
Mm.
Vi gjorde dåliga värvningar i början på 2000-talet också, ett par stycken. Det är ingen som kommer ihåg dem.
Nej, verkligen inte.
Så jag ska inte påminna.
Nej, här då, sponsringsavtal med Kanada under hockey-VM. Berätta mer.
Kanada?
Ja.
Nej, det är
Staffan Nej. Holmberg.
Nej, men jag ska inte säga namn, en marknadschef, en av de bästa, kanske den bästa vi har haft här. Det är en rolig historia. Han var rätt jävligt skön snubbe, rätt skrupelfri. Jag nämner inga namn här, han är också död. Men han hade världens största samvete. Men det här var när det var rätt nytt med reklam. Då sålde den här killen hjälmreklamen på, det var någon Kanadalag som var här, till Luxor för rätt dyra pengar. Och Luxors ledning satte sig framför tv. Nu har vi gjort det i ordens in, så nu ska vi få se Luxor i tv. Jag har köpt reklamen på hjälmarna. Så, och en rullar Kanadas lag. Alla spelar utan hjälm. Han betalade inte tillbaks. De var uppradade i båset och synde tydligt, hävdade han. Rätt kul att spela utan hjälm på den tiden. Han var på 70-talet. Luxor var inte så jävla nöjda, tror jag.
Det kan man ändå förstå. Här då. Be Matte berätta storyn om hatten och räkningarna.
Det var ju, vi hade ju inga pengar på den tiden. Vi låg alltid ett år efter, men det var ju här efter konkursen och så vidare. Vi var ju sena, men då hade vi ett företag. Det var faktiskt ett tryckeri. Jävligt, kommer inte ihåg vad killen hette. Pass han hör det här, superdjurgårdare. Han tryckte åt oss, va? Och så han hade rätt stora jobb åt Svenska Spel också, så det var ingen nöd på honom. Då ringde han och sa, fan Jansson, jag måste ha pengarna. Och bara skälla på mig. Då sa, fan om du skäller så här, så då får inte du vara med och spela hatten. Vadå sa han, spela hatten? Jag sa, varje fredag så tar vi alla obetalda räkningar och lägger i en hatt och så rycker vi en, den betalar vi. Men då får inte du vara med om du är så otrevlig.
Vilket år snackar vi om här?
Början på 90-tal. Hasse Engström hette han. Om du hör det här, guldgubbe, tack för allt du har gjort för Djurgården. Han har gjort massa gratisjobb till Djurgården.
Fick han betalt honom?
Jag hade inte sagt så här om det hade varit en kille som uppskattar. Han skällde inte på riktigt. Han hade inte sagt så till någon riktigt arg leverantör. Men man kan säga så här att det är outrädigt att jobba. Bosse Lundqvist sa ju, det var därför han rensade rent, han lånade ut massa pengar. Om man inte ligger i kapp ekonomiskt, man har folk på sig, då hinner man inte utveckla någonting. Man är bara jagad. Och på den tiden var det ju bara stationära telefoner. Va? Det var ju tur det. Tänk då med mail, mobiltelefoner och allting. Alla hade jagat pengar. Man har inte haft en minut i fred.
Nej, troligtvis inte.
Och det var samma gubbe, kan jag säga då, som sålde Luxor-reklamen. Han kunde mitt i ett sånt här samtal, om någon ringde och skällde, va, för att man skulle få betalt, då kunde han liksom bara mitt i samtalet, hallå, låtsas som linjen bröt. Jag hör ingenting, det har blivit något fel, klick.
Det hade inte funkat idag.
Nej, det hade inte funkat idag.
Samma person frågar här, be Matte prata om svensk fotbolls utveckling, till exempel när vi gick från 2 poängs till 3 poängssystem.
Ja, jag var det gjorde vi. Jag var faktiskt med då och drev igenom det. Det var för fan 2 poäng. Det var faktiskt en konferens då. Och då, som jag var nere och representerade i Djurgården, då skulle man gå över till 3 poängssystem. Man skulle vänta ett år. Då sa jag att, tog jag ordet då, vi var ju rätt liten klubb då, att jag tyckte att du kan lika bra gå igenom redan till nästa säsong. Och det tyckte inte förbundet och så vidare. Men då reste sig Thomas Werner som kom upp i Göteborg, och de var ju tunga då. Ja, men vi tycker som Djurgården och Jansson. Det är fan en bra idé. Ja, då började de svaja lite. Sen reste sig Tord Grip, Malmö FF, också tyckte samma sak. Så då blev det omröstning. Jag vet vad de är ute här ute efter. Men, och då blev det att det blev 3 poängssystem då. Och nu har jag inte räknat på det här. Men efter, jag har inte räknat på det. Det kanske någon kan göra då. Efter säsongen ringer tränaren i Brage, va? Kjell och så säger, vet du vad du ställde till med? Nej, för de åkte ut. Om ni hade varit 2 poängssystem så hade AIK åkt ut och inte vi. Det har jag inte ens orkar räkna på. Det kanske någon kan göra om det stämmer.
Vad sa du att det var för år på det här? Vilket år?
Vi kommer inte ihåg när vi övergick till trepoängssystem. Det måste vara i början på 90-talet någon gång. Måste vara i början på 90-talet.
Okay.
Inte, måste, vi åkte ut själva 92, så 91 kanske. Brage åkte ut.
Jag får kika på det.
Ja. Jag kan ha räddat AIK kvar också. Fan, nu är det tre grejer, ja, nu är det AIK. Tre grejer. Jan Andersson var inte jag. Näbbo tar jag på mig. Det gör jag.
Här då, fråga Matte om Sheringham. Det ryktas om någon lägenhetsvisning.
Nej, det är inte Sheringham, men det var ju så här, jag var inte i lägenhetsvisningar. Det var ju så här att skillnaden från förr i tiden, killarna var ju halvproffs, va? Så när man värvade en kille, och speciellt om flera klubbar var ute efter samma kille, då skulle du greja ett jobb. Och det var vi rätt vassa på, va? Vi hade mycket kontakter i SE-banken och sånt där, så att jobb grejade vi i princip till dem, va? Men sen har du ju Stockholms problem med lägenheter. Idag har vi ett bra lägenhetsbestånd. Och killarna tjänar ju så mycket så de köper en lägenhet. Men så också, det gäller att få tag i en hyresrätt. Och kommer du från Kalmar, va, då tror jag att du kan få en tvåa på Stureplan för 4 000 i hyra. Va? Eller hur? Ja, men så ser det ut i resten av Sverige. Va? Då kan du inte liksom säga hur läget är. Eller hur? Ja, men om du kampar med Göteborg, va, som har jordens jävla lägenhet, så då måste det mörka. Så vi visade ofta lägenheter vi inte hade, va, för att hålla dem varma. Va. Jag visade upp min lägenhet hemma bland annat. Och polares lägenheter. Så här, ja, men den här kommer bli ledig. Och man åkte runt och visade lägenhet, men man försökte greja något. Va. Sen kunde man ju bara struvla om de väl hade skrivit på om det sprack och sånt där. Och så till slut fixar man det. Va. Men jag menar, du vet, du förstår dig själv, liksom, om ena klubben säger här har en jävligt fin lägenhet och det här är jobbet, här ska du bo. Och så säger vi då liksom, ah, vi vet inte var du ska bo. Då får du inte spela. Va?
Nej.
Så att vi visade upp lägenheter vi inte hade. Jag kan säga en av de bästa spelarna som aldrig blev riktigt bra, man kan säga att det är Granat, Jonas Granat. Han var vår bästa spelare 91. Jag anser att han var bättre än Patrik Andersson. Vet Patrik som var i VM 94 och sånt där då. Vi tog han från, det är från två klubb, fan hette de. Ja, kom jag på sen. Där nere i Tibro-trakten. Han ville absolut bo på Lidingö. Då sa vi att vi hade en lägenhet klar på Lidingö. Och då skrev han på. Han skulle komma ner och skriva på. Och jag kommer ihåg, när han gick här en trappa upp, jag fick klart med lägenheten. Då var han i trappen på väg ner. Det kommer jag ihåg. Det här har jag visat upp. Det är en ungdomskonsulent som heter Lasse Starks. Hans lägenhet som bodde på Lidingö. Han har sett den två gånger. Så där fick man hålla på med.
Det är helt otroligt.
Ja, Glenn Schiller var hemma hos mig. Kommer jag ihåg och kände på tapeten också. Min fru undrar, vad fan var vi kände allt på tapeten? För nej, han är målare så. Han ville se kvaliteten. Kunde inte säga att han trodde att han tittade på sin lägenhet när han var hemma hos mig.
Var det någon gång som liksom reagerade på att vad fan, det var inte det här vi snackade om?
Nej, men då såg man ju att den sprack. Va? Vi hade ju en spelare som vånade lägenheten tvåa på Blekengatan. Vill han inte bo där, därför att det var inte centralt. Ja, men, du förstår ju, men det var ju Kalmar, va? Eller hur? Förstår jag. Du som stockholmare, då blir man ju rätt trött, va? Eller hur? Unkis tvåa på Blekinge. Men då hade jag en polare som hade en lägenhet i Gamla stan, och kommer ihåg. Då visar vi upp den, va? Ja, men du får flytta in här, sen får du den här sen. Och han var skitglad. Flyttade han in där. Sen ringde jag tre veckor sedan. Det sprack med Gamla stan. Så. Men då hade det gått så lång tid att han...
Han var nöjd med
det. Ja. Det var ju bra. Sen är det också så, ska man veta, att många människor är så att de accepterar aldrig det första det föreslår. Alltså det spelar ingen roll över fyra på Strandvägen. De känner att om jag tackar nej, då kommer man några bättre, va?
Mm.
Vilket det ligger mycket i. Eller hur?
Mm.
Så därför brukade jag göra så att jag visade en skitlägenhet först och sen den bättre. Därför att jag var med om liksom att visa kanonlägenheten först och tackade de nej.
Har du lärt dig av han brytaren?
Ja. Men han var chanslös imorgon. Börje Andersson.
Jag tänkte vi ska runda om en grej. Jag har hört något rykte om att du åkte till, var det till Schweiz kanske, i hopp om att värva någon till Djurgården. Kan det stämma? Någon Roy Hodgson kanske?
Det kan jag berätta. Roy Hodgson, det var en maktkamp. En styrelsemaktkamp 91, va? När då skulle man bort mig i ordförande och sånt där, va? Men då är vi kvar. Då hade vi ingen tränare för att Lelle Vass hade kört i 2 år, gjort det bra, hoppade av. Då åkte vi ner och träffade Roy Hodgson. Och det var rätt kul. Först från kontakt med han var intresserad. Han hade ju hand om Neuchâtel Samats då. Och där var han i onåd. Roy var ju alltid i onåd. Han kom ju alltid i bråk med presidenten. Roy är socialist, va? Det brukar inte presidenten vara. Även i Malmö, så han kom ju alltid i bråk, va? Roy är väl den bästa tränare som har funnits. Enligt min uppfattning. Alltså man ser inte i tv, men skulle han sitta här, det är som Gandalf, det bara gnistrar om han. Och han är ju Crystal Palace. Det bara gnistrar, han har en sån utstrålning så det är helt enormt. Alltså, otroligt bra tränare. Så vi åkte ner, men man inte känner till att jag hade tandvärk då, och det är ett tips också till lyssnarna. Flyg aldrig med tandvärk, för det accelererar. Så när jag landade, jordens feber, och jag är svullna upp, va. Det var ordförande var med också då, Janne Lilja. Så vi träffar Roy där, så börjar vi förhandla. Sen skulle vi åka, vi träffar han i Genève eller Syrisk, kommer inte ihåg vilket, för vi skulle mellan de städerna. Och Roy var väl lite alkad på den tiden, tror jag faktiskt. Han krökade jävligt mycket. Jag tyckte han såg sliten ut i tv ett par år efter. Så han öppnade bagageluckan, men då hade en massa vinare där. Jag vill ha en Jansson, så han kan bra med tandverken. Så jag låg med tandverk i baksätet på Roy Hodgsons Marsa och Janne Lilja framåt. Och så Roy, så åkte vi 30 mil bilar och låg och halsade där, och så låg vi och förhandlade. Och vi hade fått Roy, men det bromsades internt här, va? För vi värvade Roy Hodgson, då hade maktkampen varit avgjort till vår fördel, va? Är du med?
Ja,
Roy Hodgson har ju sånt jävla kap. Jag hade finansiering då via Johan Björkman och allting. Men då blev det istället att de bytte innan vi hann göra klart. Då tog Schweiz landslag. Coach tog Neuchâtel Samats och han tog Schweiz landslag. Sen gick det vidare. Så det var rätt kul när man såg Roy inte där. Då visade också frugan i tv. Där lägger hans match och klunkar vin. Roy, vad jag kan säga, alltså fullbrotsprops. Hur proffsig han var, va? Han och Tommy Söderberg, det är värt att tänka på. Det var mest imponerande. Vi spelade på Råsunda, skulle möta Malmö FF. Då var det en förmatch mellan två ICA-lag. Och både Djurgården och ICA, Malmö hade ICA som huvudsponsorer. Och jag var där i korridoren, då kom jag på, man hade 100 grejer att göra. Helvete, jag är för fan inte ordna någon domare till förmatchen. Ja, men då får jag ju döma själv, va? Eller hur? Ja, det är säkert, det är lätt att glömma. Och då säger jag, jävla inte ordna någon domare. Då kommer Roy och Tommy fram. Så jag säger, vi tar en halvlek kvar. Det är rätt proffsigt. Ja, det är rätt imponerande innan en match, va? Ja. Tror Rika handlarna var nöjda när Tommy Söderberg kommer och blåser första halvlek och Roy Hodgson tar andra?
De måste ha varit helt nöjda.
Ja, men det är jävligt proffsigt. För de inser att det är huvudsponsorn. Och så vidare. Det är jävligt imponerande.
Det har aldrig hänt idag.
Alltså, nej. Men det skulle inte ha hänt då heller. Det hade inte varit de två. De är unika. Och det var inte att jag frågade dem heller. De tog eget initiativ. Det är imponerande.
Ja, verkligen. Du, 1 timme och 25 minuter är vi uppe i.
Mm.
Vi sa initialt att vi hade 45 minuter ungefär.
Ja, men 16-15 hade jag nästan mött. Vi vann ju en timme. Så att du får välja när vi bryter.
Ja, det jag kan köra
jag
på.
Kan liksom. Jag kan säga en slutord då. När det gäller så här, det finns ett genom. När man lyckas, när Djurgården har lyckats, det är när man har en ledning som har sysslat med föreningsliv och har sysslat med idrott. Idrott är speciellt. Du kan ha en ordförande i näringslivet, Bo Lundqvist och så vidare. Va? Men du måste ha ledning som har sysslat med branschen. Det är jag 100 på. Om Djurgården ska lyckas så måste man utgå ifrån sin produkt. Det är fotboll och man kan inte hålla på med annat. Det hade vi en tendens 2010. När sociala projekt blir saker och ting för sig, det är inte bra. Allt måste utgå från fotbollen. Djurgårdens sociala projekt idag är jävligt bra. Därför att vi besöker skolor, vi jobbar med fotboll. Och vi genom fotbollen så blir det till exempel integrationsprojekt. Genom att vi har spelare från andra länder i laget. Men man ska inte starta integrationsprojekt. Fotbollen ska syssla med fotbollen. Jag kan säga Röda Korset ska inte kan ha fotbollslag, men de ska syssla med välgörenhet. Mm. Vi ska ha fotbollslag, vi ska inte syssla med välgörenhet. Vi ska bidra med välgörenhet, ge integrationsarbete genom vår fotboll. Och det gäller också, fotbollsekonomi är otroligt svårt. Och där är ju Henke extremt duktig, men det är för att han har en erfarenhet från fotbollsbranschen. Delvis han förstår bransch. Därför att det är inte så lätt. Om du köper bra spelare så ska publiken öka. Eller om du inte köper spelare och spar pengar, då minskar publiken. Minskar som hos Vorn och vice versa. Men du kan inte satsa för mycket om det går åt helvete. Va? Hur mycket ska man satsa i spelarinköp för att publik och sponsorer ska öka? Det är jävligt svårt.
Mm. För om
du bara får dålig ekonomi, då kan inte banta ur krisen bara genom att bara betala låga löner och ha billiga spelare, för då minskar publiken och minskar intäkterna där, då minskar sponsorerna och vice versa. Och den här balansen är otroligt svår. Men som sagt, de gångerna har gått bra för Djurgården, då har det varit en ledning som har en bakgrund. Jag brukar säga, USA säger man, de har aldrig förstått Sverige, liksom ett bilföretag, då är det en vd som har sysslat med bilar, va? Inte en vd som har sålt engångshanddukar, va? Och det tror jag här också, ledningen måste ha sysslat med det här. Henke och dem, jag har ju synpunkter på dem också såklart, för att jag är ju bäst, som Henke säger. Jag har ett jävla bra självförtroende. Men både Henke och Bosse har en bakgrund i fotbollen, i bredden. De förstår branschen och det måste man göra. Så man inte bara halkar ut, det har vi gjort ett par gånger. Det är genom att när det kommer någon PowerPoint-gubbe från Stureplan. Och det kommer alltid in folk, speciellt när det går bra. Brukar säga det kan man säga, i slutet på högkonjunkturer då kommer alltid varumärkesspecialisterna in. Eller hur? De är aldrig med i början och bygger upp något. De kommer ju alltid liksom på dyra konsulter och talar om hur mycket bättre det var om man hade gjort så efteråt. Det är samma i fotbollen. När det går bra så kommer in folk med enkla lösningar. Och det finns inga enkla lösningar. Fotboll handlar om att hitta spelare, handlar om att åka ut och titta.
Mm. Det är bra slutord, hörru.
Ja. Och tappar inte Djurgården fokus på kärnverksamheten så kommer det gå bra. Där har vi bra folk. Och eftersom Staffan ställde bra frågor, va? Då var ju Staffan där. Så jag tyckte till exempel att Djurgården i de här frågorna jobbar jävligt bra. Där är vi unika, för vi utgår ifrån fotbollen.
Mm.
Fortsätt med det.
Du ska ha stort tack för den här 1,5 timmen.
Tack själv.
Nu spelar vi in den osensurerade varianten som vi släpper för.
Ja, det är bara att släppa. Jag har jäkligt många roligt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.